Välkommen till Magpodden. Här kan du lyssna på ett samtal mellan mig och en blivande eller nuvarande mamma om ett specifikt ämne. Ett nytt samtal kommer varje vecka på veckodagen som passar ämnet. De olika kategorierna hittar du enklast på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Där hittar du också porträtt på dem som jag pratar med här. För jag är porträttfotograf i Vasastan i Stockholm med speciell inriktning på gravida och nyfödda. I min studio har jag haft många fina samtal med mina kunder. Och en dag insåg jag att de här samtalen kanske var någonting som andra kunde ha glädje av att lyssna på. Av olika anledningar. Och så kom Magpodden till. Jag heter Bodil Bergman Hughes och mitt företag heter Bergman Hughes Images. I övrigt så gillar jag saltlakris, sköna soffor, roliga kvinnor, berg- och dalbanor, sena kvällar, stora hjärtan, solmusik och kaffe bland annat. Nu börjar vi. Ja, välkomna till Magpodden. Vi har satt oss ner, jag och Michaela här. Direkt efter en bildvisning faktiskt. Yeah. Det har inte jag gjort, kom på nu förut. Men jag kände verkligen att jag ville prata med dig. Och det är så här att vi kör mamma måndag idag.
Yeah.
Man skulle kunna ha gjort en tutt-torsdag av dig.
Yeah.
Men jag tror vi ska blanda ihop det lite.
Yeah.
Jag tror det blir så här. För jag har en annan sak jag vill komma åt lite grann.
Yeah.
Nämligen, för du har ju en flicka som är 4 månader.
Yeah.
Lite mer, var det 4,5 eller?
Ja, 4,5.
4,5. Mm. Och det är det som jag vill åt där, som jag tror att det är väldigt viktigt att många får höra, att vad händer sen, för det blir ju bättre. Det låter ju som att det är så hemskt i början, det är det ju inte för, alltså, hela tiden. Men jag vet inte, hur upplever du att, för nu kanske min bild är att vad hemskt i början och det blir bättre, men hur tyckte du, tar jag i?
Ja, men nej, absolut inte, du tar inte i någonstans.
För det är jobbigt, eller hur?
Ja, men det är klart. Det är jättejobbigt. Hur fantastiskt och underbart, hur mycket man än klart älskar sitt barn, så är det klart att i början är det jättejobbigt. Ja. Det är en omställning. Och det är mitt första barn också.
Ja, precis.
Så att vad som, man kan aldrig föreställa sig vad det faktiskt innebär.
Nej, det
att få ett barn. Man längtar, och graviditeten är ju en magisk period där man går igenom och bara drömmer om när barnet ska komma. Man vill inget hellre.
Nej.
Utan det är verkligen, och så blir det så laddat i slutet, och sen så kommer den lilla pyret, och sen så är verkligheten i kappen.
Sen är det verkligen mitt mellan ögonen, spelar jag.
Ja, precis.
och det är olika faser på det. För mig, mitt barn är ju 10 år, och det är klart att inte jag kommer ihåg alla grejer.
Nej.
Men jag kommer ihåg liksom en allmän känsla, och men jag hade ju också lite extra jobb, det hade ju nedstämdhet, förlossningsdepressions light liksom.
Ja.
Men det var en sån grav omställning för mig, och jag hade svårt med det liksom. Och så var det annat förstås, hormoner och allt vad det är, för det där är det annat som är i spel. Men vad tyckte du var det jobbigaste, vad var det som var det värsta? Men om man säger så här, först har vi bilden, vad hade du föreställt dig?
Ja. Nej, men jag hade föreställt mig att jag är en ganska tuff tjej, tänker jag. Och som folk som att det är inga problem, och jag tänkte väl själv, jag är van att bara ha 1000 bollar i luften och vara aktiv och sådär, så jag tänkte väl att det här fixar ju jag, det är inga konstigheter. Och ibland när man hade pratat med någon blivande mamma tidigare som bara, det är rätt jobbigt, så då tänkte jag själv, men kan det verkligen vara så jobbigt, eller är det bara för att hon är den hon är, och så kommer det nog inte bli för mig. Det var vad jag gick och tänkte. Men sen kom hon, och det är klart att det är ingenting jag kunde föreställa mig.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej.
Och jag tror det började redan på BB när hon väl kom, och barnmorskorna liksom snällt, här är ett nya barn, Agnes, och nu tar ni hand om henne. Så.
Och man bara, sa de verkligen så, eller var det bara som du upplevde?
Nej, men känslan var ju så här, nu har vi tvättat henne, nu har vi vägt in henne, nu har hon satt på sig sin första pyjamas.
Ja.
Och här bor ni i rummet. Och ni får kalla på oss när ni vill. Men nu är det ju ni.
Ja.
Och man bara, gud, ja, nu är det vi.
Hur gammal var du när du fick? Alltså, hur gammal är du nu?
33.
Ja, okej. Okay. Så jag har lite koll.
Så jag var 32 när hon kom. Fyllde 33 en vecka efter ungefär. Det var liksom lite men läskigt ju, men samtidigt så, ja, men, och härligt. Mm. Men det var ju mycket vakna nätter och hon hosta och det var mycket kräk och allt skulle upp. Och, och
just det, fostervattensgrej kan komma upp. Precis,
precis, så det var ju mycket och man kallar på dem hela tiden. Och, så det var ju en sak och det var väldigt nytt och så.
Ja.
Men sen skulle man ju åka hem. Och det var jag tror liksom just den dagen så började jag gråta jättemycket.
När åkte du hem? Många dagar?
Två nätter var vi där.
Ja, tredje dagen vet du.
Ja, men exakt. Och de bara, men varför är du ledsen? Jag bara, men hon är så liten. Hur kan jag sätta henne i en bilbarnstol? Ska hon hem?
Mm.
Kommer vi klara oss där hemma? Och det var mycket tankar och så kring det då.
Mm.
Faktiskt. Och mycket hormoner som sagt.
Ja, det är det.
Ja.
Men de verkar ju väldigt små. Jag kommer ihåg att det var väldigt jobbigt också. Jag snittades. Så det var där flera dagar. Och så var det lågsäsong som hade tid med oss. Men jag tyckte det var fruktansvärt att ta henne utanför sjukhusets väggar.
Ja, men precis.
Det var liksom, världen kom i full fart. Och det var november så det var skitigt ute. Och det var sådär.
Ja.
Så jag tyckte det var hemskt.
Ja, ja men det var det. Ja. Det är absolut.
Jag förstår det här bilbarnstolgrejen.
Hon var så liten och hon satt där. Och jag bara, håller hon för det här nästan. Och nu ska vi köra bil. Och var lite nervös. Lite sådär. Men det var ju väldigt mycket känslor såklart. Den dagen. Och sen kom vi hem och då var ju allting bra såklart och man sådär, men då var det ju sömnen, att man är ju vaken varannan timme.
Och det har man ju inte varit med om på ganska länge.
Nej, precis. Att det är så. Och att har man någonsin haft det så att man ställer väckarklockan varannan timme och går upp och sen ska man lägga sig så går man upp och sådär.
Nu ska jag se om jag kan släppa. Förlåt, min hund står här och vill in i sin lilla vrå. Ska se om jag kan släppa in den. Det är synd om jag så här blöder ner den här hunden. Ska du komma hit istället, sa du? Kom.
Kom, vännen.
Ja, men visst, då kom min hund här och förstörde alltihopa. Men så, då pratade vi om det här med att hon är så liten och stor och stygga världen. Och de här känslorna och allt det här.
Ja.
När jag kom hem så la jag mitt barn på vår enorma dubbelsäng.
Mm.
Och det var som en liten pluttkula på den där stora sängen. Och jag kom och då stod jag grät i dörröppningen.
Ja.
Och tänkte, men gud, och så ska vi hålla liv. Och det är den här känslan. Och jag fick sån här att jag får inte tappa henne. Och jag måste mata henne. Och jag drömde bara som mardrömmar om att jag glömde mata henne. Jag tror det var när jag var gravid fortfarande.
Ja.
Att jag glömde mata henne. Och att hon dog. Alltså barnet dog. Emma. Nej, Emma. Så då. Nosa lite på bebisen. Så. Och det var hemskt att jag inte skulle klara av grundläggande mamma-uppgifter. Hade du några sådana tankar eller känslor innan?
Alltså jag kände väl, men där kändes det helt okej. Okay. Sen så tyckte jag amningen var extremt jobbig som gjorde att upplevelsen där, det var ju det som blev mitt fokus.
Ja, det är klart.
Att jag tänkte, jo, andas hon givetvis.
Ja.
Den hade jag ju hela tiden, gick och lyssnade. Så fort hon sov om hon andades. Mm. Och jag hade mycket svag för, du vet, de skulle ligga på rygg.
Mm.
Och och gick och lyssnade hela tiden om hon, ja, om hon andades eller inte.
Ja.
Och lite det här med magläge. Vi låg ju på mage som barn.
Ja, just det.
Och sov. Och vi klarade oss bra. Men man hade hört mycket skrämselhistorier. Och jag läste mycket om plötsligt
spädbarnsdöd.
Ja. Precis.
Ja.
För att det blev någon fix idé. Liksom, att vad ska man göra för att undvika det? Och så det här med att bara hon skulle ligga på mage i början. Man var ju jätterädd. Att, nej, men det får hon ju inte göra. Och, så att man blir lite uppskrämd.
Ja, precis. Precis. Man är ju nervös så det räcker. Liksom.
Ja, men precis. Men sen så var jag nog inte lite. Jag var inte beredd på att när vi väl kom hem. Och första natten och så. När jag var så framkallade en massa känslor hos mig som jag hade när jag var liten.
Mm-hmm.
Och det var inte jag beredd på.
Nej, det förstår jag.
Och det var mycket när jag var liten så var jag rädd för att gå och lägga mig innan mina föräldrar gick och la sig.
Mm-hmm.
Och jag fick ångest på nätterna. Jag var rädd för att gå. Jag var rädd för att sova.
Mm. Var du mörkrädd eller var du rädd för att sova?
Nej, rädd för att sova. Ja. Alltså jag behövde ljud. Jag behövde somna innan någon annan hade gått och lagt sig. Ja. Det var jättemärkligt. Jag vet inte vad det borde på egentligen, men det kom tillbaka. Så att jag fick en otrolig ångest när klockan var 7-8. Och man skulle själv börja förbereda sig på att Ishko lägger sig, så skulle man ju inte riktigt det. Nej. Men man vill ju ändå få in, man vill ju ändå så här. Man är van vid att förbereda sig för det. Så att, då började jag få riktig ångest. För att jag visste att jag skulle inte få gå och lägga mig. Och jag visste att jag skulle få gå upp om någon timme igen. Och så skulle jag hålla på hela natten. Jag tyckte det var läskigt. Att vakna och så var det alldeles tyst och mörkt. Ingen var vaken. Det var bara vi. Och där gick jag runt liksom matsalsbordet och vagga henne. Och det var ingen som var där.
Så precis det du inte ville uppleva när du var barn.
Precis.
Fick du göra hela tiden nu med henne. Ja. Du hade ju för henne, hon var ju bara någon du skulle ta hand om.
Ja, och då blev man så här, jag tänker om någonting händer. Min man ligger och sover. Så att inte så att jag var helt ensam. Ja. Men...
Det var ju otur för dig.
Ja.
För det var en aspekt som du inte hade, jag menar, det är inte så vanligt ändå.
Nej.
Och det la ju extra på för dig, verkligen. Ja. För det är ju varje natt man är uppe med bebisar.
Ja, men precis.
Ja, men jag satt ju och kollade Kvinnofängelset, fattar du?
Ja.
Från 3 på morgonen. Jag har så att utbudet är inte det bästa heller. Det var innan Netflix det här, vet du.
Ja, just
det. Det är det bästa inköpen en nybliven mamma kan göra, kan jag säga, och skaffa Netflix. Men det måste ju vara tråkigt, vara otur för dig.
Ja, att det och blev det var, så. Och plus att det gjorde ont när jag amma.
Ja.
Jag hade ju extremt ont i brösten och blev sårig och sådär första veckan. Och...
Men hade du någon amningsstöd? Alltså var det någon som berättade, nu ska vi sätta oss här och gå igenom det här.
Nej, så jag hade ju en liten... När hon föddes och vi var på första BVC-besöket så såg hon att hon hade kort tungband.
Ja.
Så att Agnes tunga var kortare än normalt. Hon kunde inte sticka ut den ur munnen. Och när de upptäckte det så sa de att du kan säkert få lite problem med amningen.
Ja.
Och när vi var på BB så hade de inte riktigt upptäckt det. Mm-hmm. Och när vi frågade om det fanns alternativ som så här amningsnapp som vi hade hört talas om. Ja. Då var det ingenting som någon sa... Jo, men det kan ni prova, utan det var så här, man ska ju helst försöka utan för att då får du bäst mjölkproduktion. Och då är det klart, man vill ju inte vara sämre än någon annan.
Nej.
Så att det är klart att jag vill ju mitt barns bästa. Om jag får mindre mjölk, om jag har amningsnapp, så vill jag ju inte använda
det. Nej, det är klart man vill då.
Så när jag träffade vår BVC-sköterska första gången så hon bara, men gud, klart du ska använda det och gör allt du kan. Det är ju bra. Så länge du mår bra. För du måste ju verkligen må bra som mamma för att Agnes ska få det så bra som möjligt.
Men var det ingen som pratade om att klippa det här bandet och som de gör tydligen?
Jo, då sa hon ju när vi var där att men då får vi ju beställa en tid. Och så fick vi efter en månad. Så då fick jag ändå gå ganska länge.
Det är en lång tid.
Försöka och liksom jobba på det där. Och då ammade hon ju kanske en timme ibland en och en halv, alltså länge.
Men hade du amningsnapp då? Körde du
då
det?
Då körde jag amningsnapp.
För då var det väl lite bättre med smärtan, kan jag tänka mig.
Ja, precis. Ja. Alltså, verkligen. Ja. Det blev mycket bättre så att livet blev annorlunda. Ja. Och jag var så mycket gladare.
Ja.
Sen var det lite omständigt. Fick jag lite så här, och amma offentligt tyckte jag blev lite råddigt. Och då begränsade man sig lite där. Att, här ska vi kunna gå någonstans med någon? Utan jag känner att det är bökigt och så. Men... Det fick man ju bara, då jag var hemma ett tag och sen så fick jag ju försöka någon gång när vi var ute och så. Men det är klart. Det är
du sa någonting när vi pratade innan om just det här med att önskan om han hade sagt till mig det här. Berätta vad du kände att du inte, skulle säkert säga det idag till vem den träffar, kan jag tänka mig. Vad du sa?
Nej, men alltså jag skulle väl ändå ha min rekommendation till alla som ska få barn. Det är ju verkligen att vara hemma. Känn ingen press för någonting utan ha myskläder, vara hemma 2 veckor om inte längre liksom. Och bara fokusera på att amma, sova, äta, titta på serier då. Mys där hemma så mycket du kan och känn ingen prestige att nu ska vi gå ut och visa henne för någon. Nej. Eller det är fint väder, vi måste ut och fika, utan ta en sväng runt kvarteret kan man göra ju liksom, få lite frisk luft eller så, men just att känna att det finns ingen, du behöver inte gå en lång promenad. Nej.
Och sen det här också att man ska piffa till sig och så himla snygg mot sträcka folk. Alltså jag tycker jag förstår inte, och hur ska man liksom orka? Jag tror det är mycket som du precis sa, vi också du och jag. Det är så mycket prestation. Och sen har man också den här bilden av den här veckotidningsbilden. Av snygga kändisar som går med barna under armen i ashippa kläder.
Ja.
Och så ska man gå omkring och så vara så där.
Ja.
Och den här bebisbubblan som man är i början, den är så annorlunda. Det är så, ja, som jag minns i alla fall.
Ja.
Så det är som att det är som livet, men det är som det är rått.
Ja, men precis.
Det är ett råa core-livet.
Ja.
När man har fått en ny bebis.
Ja.
Och man är inte det är inte ligger inte nära att det här är ju, det, vi är ju bara två människor här. Det kanske finns liksom typ 50 000 som tycker att det där stämmer inte på mig alls.
Nej, precis.
Vi får, så är det ju.
Ja,
men jag tror ändå att jag har svårt att föreställa mig att det är ovanligt att känna att det här, men det passar inte riktigt på café.
Nej.
Liksom.
Nej.
Men jag kan ha fel.
Nej, men jag träffade väl, alltså, det är väl minst, jag har samma upplevelse. Jag träffade någon, eller föräldrar till barn, där vissa var mycket mer, hade gjort i ordning sig mer. Och där kände jag bara, gud, alltså jag blev nästan såhär, jag har inte tid.
Nej.
Hur har du fått tid?
Mm. Ja, eller hur?
Eller så.
Men när du säger, vet du vad jag tänker nu, när du säger sådär, att jag har inte fått tid. Det där förstår man inte när man inte har fått bebis.
Nej.
Vadå inte tid? Jag hade inte väldigt svårt att förstå det.
Mm.
Man förstår inte det här med tid. Sover inte bebisen någon gång? Man fattar inte. Förklara vad du menar när du säger att du inte har tid att göra några grejer. Varför har du inte? Vad händer som gör att du inte kan göra det?
Ja, men precis. Jag har fått Agnes. Agnes är väldigt aktiv eller energirik eller vad man ska säga. Och tycker inte riktigt om att ligga still. Man kan inte lämna en bebis sådär heller. Nej. Var som helst.
Och det tror man att man kan.
Det tror man. Innan. Absolut.
Och varför kan man inte lämna dem? Därför att de var då?
Ja, men det kan ju hända olika. De kan rulla över.
Det kan de göra. Ja, men absolut. Men de börjar ju gråta så fort.
Så är det, som det. Ja, men det är ju det som är med Agnes framförallt. Hon har ju jättesvårt att vara ensam. Och verkligen, jag försökte, om jag skulle försöka duscha, lägga henne hos mig vid duschen. Och liksom, men då var det så här, han typ tvålade in mig och sen så började hon skrika.
Exakt,
och
så det, är det. Så var det för mig med.
Ja.
Och det är det här man inte fattar innan.
Nej.
Vad som händer är detta.
Ja.
Att, och det här var ju någon som sa, det har sagt flera gånger, ni som lyssnar varje gång på Magapodden, ni har ju hört det här typ fem gånger förut, men jag säger det igen, ni som är nya. Att det liksom, det ska vara så. De ska inte vara längre ifrån än. För det är den här urgenerna. Liksom, att du lämnar en bebis på steppen. Då är de döda sen. Liksom. Så att känner de att de är för långt borta för länge. När de vaknar alltså. Då börjar de liksom känna att det här var verkligen inte bra.
Precis,
och så börjar de gråta. Ifrån, och det är så det ska vara. Och vi ska reagera på det. För vi måste ha de bebisar som ligger på steppen. Så vi måste plocka upp dem. Och det här är grejen som är så svår att fatta innan. Att man... En unge ligger inte nöjd en halvtimme och kollar på en mobil.
Nej, verkligen inte.
Utan de vill vara på din mage liksom. Ja. Det är där de vill vara. Ungefär. Eller titta. Om de är lite äldre kan man titta och gå
så med.
Och det här är grejen. Då hinner man ungefär gå in i duschen, bli blöt, tvåla in sig och sen är det kört.
Exakt. Ja. Och där säger vissa, och då säger alla, tycker jag då. Ja, men låt henne skrika då.
Nej, fy fan.
Och det gör, alltså det gör ont i öronen, men sen gör det ont i hjärtat såklart.
Ja.
Och man kan, det går, det är liksom, ja visst.
Nej, men
jag, det jag klarar inte av det.
Nej, inte jag heller.
Nej.
Och det ska man inte klara av. Sen så tror jag så här, någon sa till mig också, ja, men tänk om du hade tre barn då. Och så är det en som går till spis och en som går till, man måste ju någonstans prioritera liksom.
Ja, men triage,
vad som då.
Men
nu har jag bara ett barn. Och då är det lika bra att köra på de instinkterna, tycker jag. Och det är det här är grejen som det går inte att förstå innan. Men man står inte ut med att de gråter.
Nej.
Det skär i hjärtat. Om jag skulle stå och vagga henne här på fotografering. Och du skulle sitta i soffan. Och så börjar hon gråta. Jag störs inte av det. Jag kan gossa med henne och vagga. Men du skulle inte stå ut.
Nej.
Du skulle komma och rycka barnet ur händerna på mig. För du kan ju inte, liksom inte bara sitta där när hon gråter.
Sverige.
Och det är en djup instinkt som man har. Och det är därför som duschar liksom ibland inte går igenom.
Nej, precis. Nej, men, och det som vi sa på att man har vänner om det är att vi pratar om att man måste prioritera. Och sen prioriterar vi som mammor olika. Att jag prioriterar kanske att sova hellre. Jag är inte så, när Agnes sov till exempel tidigare, då, ja, men då kanske jag också skulle passa på att sova. Så då hann jag ju inte duscha. Nej. Jag fick ju välja, eller verkligen. Äta.
Ja.
Och verkligen det här med mat, att innan bebis så är det många som säger att förbered gärna lite så ni har när ni kommer hem. Och det kan jag absolut hålla med om. För när du går hemma själv och din man eller din sambo eller respektpartner går till jobbet och börjar jobba igen, ja, men då står du där och du hinner knappt någonting. Då vill man bara ha någonting lätt att få i sig.
Precis, det är faktiskt väldigt bra att göra.
För att man behöver ju äta för att amningen ska funka och allt, och man ska ha energi och hela grejen. Så att man kan helst inte slippa det då.
Nej.
Även om man är så trött och har verkligen undrar hur man går vidare. Men det är ju så det är i början. Och vissa har tid att lägga lite mer om man vill då på att sminka sig och fixa sig. Men jag hade inte tid. alls. Och kände inte att jag prioriterade heller.
Nej, det behöver man inte göra. Jag tror att man har så svårt att föreställa sig det livet. Man är så van att vara den här självständiga, lite tuffa tjejen som du pratade om.
Yeah.
Och man tror att det ska vara samma. Och det var likadant med en annan kvinna som jag pratade med som jag faktiskt ska följa nu varje månad. Hon fick barn. För jag har gjort en gravidföljetong och nu ska vi ta en mammaföljetong, tänkte jag. Mm. Med henne. Och hon är lite äldre också. Och hon sa att hon jobbar med barn. Men inte små bebisar, men barn.
Mm.
Och hon var väldigt oförberedd på hur stor omställning det var. För hon trodde att hon hade liksom allt hon behövde i bagaget för att klara en bebis. Och så att det här är en helt annan liga.
Ja.
Liksom helt annan liga. Ja. Och det är inte det att vi skrämmer folk till, liksom, till att inte få barn. Men det är någonting som man tror att det är andra regler när man får bebis.
Mm.
Alltså det är inte samma liv som... Och man är självständig och man gör grejer. Men här är det, det är något annat och... Och det här kan man förstås inte veta innan hur det är, men man ska nog åtminstone kunna ta åt sig liksom de här tankarna som vi berättar om nu.
Mm.
Att försöka föreställa dig att det är något annat som gäller.
Mm.
Något annat liksom.
Precis, absolut. Ja. Och att det är underbart, men det är också en omställning.
Ja, väldigt.
Och sen kan den se så olika ut beroende på vem du är och vilket barn du får.
Just det.
Så.
För de är olika också, helt klart. Så en del sover som stenar.
Men det är ju någonting, alla säger det finns ju en hemlig mammaklubb någonstans.
Mm.
Och det förstår man ju när man har fått barn. Att mamma tittar gärna på varandra och sådär kan nicka och jag förstår. Ja. Om du står liksom, jag stod på Ica och hade en barnvagn, baby Björn, hon skrek och det regnade ute och jag skulle på med den när jag stod där med påsar och allt. Och hon bara hjälpte mig lite. Hon bara, jag har också barn. Jag förstår dig. Ja. Det
hjälpte dig.
Liksom, absolut. Och hon bara stannade upp och höll dörrar, tog min kassa. Så hjälpte hon bara sådär lite snabbt.
Ja,
och hon förstod att annars kunde det ta lite längre. Men det var snällt.
Ja, så jättesnällt. Och så att här är ett bryt i antågande. Ja, vi måste ta tag i lite saker.
Ja, men exakt.
Man har fått det, jag har fått det också.
Men sen så ska man ju veta också att det blir lättare och lättare.
Mm.
Så är det ju. Så att efter liksom första veckorna då, som jag upplevde som jobbiga och just det här med natten och amningen.
Mm.
Men det blir ju bättre. Och det är ju någonstans, jag har hört flera säga det, men efter 3 månader så är det precis som en magisk gräns. Det händer någonting med ditt barn.
Mm.
Och det kan man ju hålla med om.
Jag har också hört 3 månader, jag minns inte hur det var. Men jag tror att det är väldigt ofta folk säger just runt 3 månader.
Mm.
Så man lär känna varandra. Och... Mm. Kommer du gå så nära 3 månader tillbaka? Vad tyckte du var skillnaden?
Ja, men skillnaden var väl att man fick mer, om man säger rutiner.
Mm.
Man kan inte alltid ha liksom så jätte... Det funkar inte alltid, men hon... Åt på samma tider mer.
Mm.
Sov mer på samma tider.
Mm.
Det blir lite lättare att följa henne.
Ah, okay.
Så det blir lättare för mig också att förutse hennes, vad ska man säga, dagsrytm eller så. Tyckte jag. Och de äter inte lika ofta heller.
Nej, just
det. Så du vet ju när ditt barn är mätt.
Ja.
Och så. Innan kan du äta varannan timme eller var tredje timme. Eller...
Ja, som nyfödda är det ju varje timme
nästan. Ja, men exakt.
Alltså, det är hela tiden.
Det är verkligen hur som helst och hit och dit. Och nu när de börjar då, efter 3 månader så blir det lite lättare. Att de behöver inte äta hela
Nej,
tiden.
Precis.
Och sen så ibland behöver de, för de har tillväxtfas.
Mm.
Så då vet man att man håller lite utkik på det. Gnäller de lite mer, behöver de sova lite mer, då har de säkert någon tillväxtkurva.
Ja, precis. Jag tror att första gissningen när de gnäller ska alltid vara, nu ska vi se, vi lägger till och ser vad som händer.
Ja, men precis.
Och vill man inte ha så, nej det var inte det.
Nej.
Jag tycker nog att första instans, för det är ju man lätt för alla.
Ja, absolut.
Det är som att försöka inte vagga och komma på, alltså lägg till bara.
Ja.
Och så får vi se om det var det som var uteslutningsmetoden.
Ja, men precis. Ja, men exakt.
Det är nog ett råd jag skulle vilja ge i alla fall.
Ja, men absolut. Ja, men den är bra. Så att då lär man känna sitt barn.
Ja.
Och då blir ju livet, tycker jag, mycket, det är mycket roligare för att man får lite tillbaka också.
Ja, precis. Kontakten kommer ju över och man ler och där.
Ja.
Men det är ju 2 månader, va? Det kommer lite tidigare.
Ja, det kommer tidigare.
Ja.
Men så just där nu, som nu till exempel, hon är 4 månader och 4,5, att när man vaknar på morgonen och hon bara ligger där och skrattar och viftar med armarna och bara säger, det är en ny dag. Idag händer det massa spännande grejer.
Ja,
de precis. Är så taggade för dagen.
Ja.
Och man verkligen så, yes, då får jag också energi. För att de bara, nu kör hon liksom. För nu är det morgon. Och det är precis som att de vet det någonstans. Att nu har jag sovit 10-12 timmar nästan. Och nu är det dags att hitta på skoj.
Ja, jag tror att den här första chocken-grejen i 2 veckorna. Det är riktigt... det kan vara riktigt tungt alltså. Ja. Fast kärleken flödar ju och allt det där.
Ja.
Men alltså, det, jag tror det är viktigt för de här nya föräldrarna och de som är blivande att dels vara beredda på den perioden. Och sen att förstå att det blir väldigt bra sen. Alltså det går, både amningen, blir, allt blir bättre.
Allt skulle blir bättre, säga, ja. Absolut.
Och att det liksom, och det, och 3 månader, det känns ju som att varje timme är lång när man har en ny bebis.
Mm.
Men 3 månader av ens liv, det är inte så långt.
Nej.
Och rätt som det är så är man där och då, då vänder saker och ting, skulle ja. Jag vilja påstå verkligen.
Absolut.
Och sen det kan lite... det vara jobbigt på andra sätt, sådär. Ja. Man har snackat väldigt mycket om att jobba, men jag tycker inte det är fel, för att det är väldigt många som pratar om hur fint allting är överallt annars.
Ja.
Och jag tror en del är oförberedda på hur jobbigt det kan vara.
Absolut.
Så därför borde det pratas mer om det.
Och just det här också, att det är inte alla som connectar med sitt barn.
Nej, den
första när det ja. Kommer ut, ja. Sådär, utan ja. Det tar lite tid.
Ja.
Och jag hörde någon mamma berätta att nu när hennes barn är 6 år gammalt, att hon fortfarande connecta och känner, åh, jag älskar ännu mer idag och ännu mer idag, och att det fortfarande är sådär, ännu mer och ännu mer och ännu mer liksom, att man, att det växer på en hela tiden.
Ja, precis. Och så har man dåligt samvete för det där, för det heliga moderskapet är ju en stor grej, och det är det som också är problemet för de här som verkligen drabbas av förlossningsdepression.
Ja.
För det är så otroligt skamligt att inte vara både piffad och älska sitt barn liksom. Det är någon slags moderskapshelighet som är så svår att erkänna, att man har svårt med. Alltså det är någon slags förebild som är omänsklig nästan. Alltså det är svårt att förklara det här så det inte blir för dramatiskt. Men jag tycker att vi måste ha lite mer cut yourself some slack, skulle jag vilja säga.
Absolut.
När det gäller att bli mamma liksom.
Absolut.
Och vi gör så gott vi kan alltså.
Ja, definitivt. Och aldrig skämmas för vad du upplever. Nej. Känslomässigt. Utan alltid just stå det. För det. Ja. Berätta om det. Ja. Prata om det. Det finns folk i samma situation.
Ja.
Även om alla har kanske inte lätt att prata om sina känslor på det sättet.
Nej.
Men det är mycket som händer. Ja. Jag menar, det är omställning. Det är du och ditt barn. Det är du och din man. Och det är anhörigkontakt. Och det är liksom svärmor och mamma. Och det är, du har massa sådär som ska in. Och det är så mycket att tänka på bara där. Så att, jag tycker verkligen. Bara acceptera det för dig. Alltså. Det är okej. Allt är okej.
Allt är okej. Ja. Och så det enda som inte är okej är att hålla det för sig själv, skulle jag säga.
Ja.
För det hjälper inte någon.
Nej.
Men det är svårt. Jag gick i mammagrupp. Jag hoppade i början för jag var ju lite ledsen där. Jag fick henne i november och det var en mammagrupp jag var på några gånger och kände mig inte hemma där. Det var jag 10 år äldre än alla andra. Men jag kände att jag hade för mycket med mig själv helt enkelt. Sen framåt våren så började jag hoppa på. Det var så, de möttes varje vecka. Och jag har fortfarande 2 goda vänner därifrån. 10 år senare. Men då hoppade jag på när det hade gått över lite för mig. Och så träffades vi varje vecka. Det var verkligen, vi höll på ganska länge att träffas. Mer än vanligt egentligen. Men även där berättade jag inte för dem.
Nej.
Fast jag kände sen att jag hade gått över. För man vill inte berätta att man står liksom och inte står ut med att ens barn inte somnar.
Nej.
För man vill bara ha en stund för sig själv. Och, så du vet det här. Det är inte liksom, men det jag tror jag är jättemånga som upplever en jobbiga känslor. Men det är ingenting som man tar upp över latten liksom med andra mammor.
Nej.
Man gör inte det.
Nej.
I alla fall, jag tyckte det var jättesvårt i alla fall.
Mm.
Och vad man än upplever. Man kan ta de här sakerna som är legitima. Att man inte får sova, gud vad jobbigt. Att det gör ont att amma. Sådär kanske. Men möjligtvis, det kan också vara svårt att prata om.
Ja.
Men det här att man känner att jag skulle helst vilja vara fri från mitt barn. Den känslan som jag tror att alla mammor har. Jag skulle vilja bara vara fri. Kan bara få vara fri i 2 timmar. Den här ljuvliga bebisen. Man vara fri från.
Och sen efter 2 timmar så alltså, måste man springer nästan.
Man får inte vara fri 2 timmar, det händer ju aldrig. Men tanken att man skulle vilja vara det. Nej, jag vet. Och så vill man, exakt. Det är en väldigt konstig blandning av känslor.
Ja, väldigt här sakerna. Det är det ju. Men det är ganska intressant det du säger. För det är samtidigt som du pratar med andra mödrar eller andra mamma om det. Så när du pratar med dem som inte har barn.
Mm.
Och de frågar, men hur har allting varit?
Mm.
Och man bara, hur var förlossning, hur var det ena? Och man bär ju på ganska mycket. Ja. Och man bara, hur mycket ska jag berätta?
Ja.
För vad kan de förstå?
Ja, det förstår jag.
Samtidigt som, och där, nu har jag kommit så långt där det bara, men det var jobbigt. Det var en jobbig period. Mm. Det är tufft. Det gör ont. Mm. Det är si och så. Mm. Men nu har jag kommit över det. Och nu är jag mer tillbaka till mig själv.
Ja.
Kroppsligt. Så. Och vem jag är. Och jag vet att de går in och sen så går det så
de som inte har barnen.
Ja, men det går säkert lite.
Det går inte, och vet du vad, jag tycker det här, det låter ibland från om att när man pratar om det här att man inte vet, för det är ett annat universum, man går in i en annan del av livet för att man, och det är bara så. Det händer något mentalt när man får ett eget barn, och det är inte det att man har ett varken bättre eller sämre liv eller någonting, men det är en annan sak. Och det förstår man inte innan man får barn.
Nej.
För en del jobbar ju med barn och ja. Har barn omkring sig, men det är en annan sak. Det gjorde jag länge innan jag fick barn.
Ja.
Men jag vet att det var så himla bra, för att jag var på återbesök hos min läkare på sjukhuset efter förlossningen. Jag var ju snittad, så jag hade också en läkare återbesök. Och hon sa att man ska inte veta hur det är att ha barn innan man får barn. Det är jättebra att fixat att man inte förstår det. Därför att om man inte kan få barn så förstår man inte vad man missar.
Nej.
Sa hon. Och det var så otroligt fint liksom, att det, ett mentalt tillstånd är till för det tillståndet.
Aha.
Och nästa är till för den världen. Och man ska röra sig i de tillstånden som man liksom är i. Och det blir en naturlig utveckling som är väldigt annorlunda. Och jag kommer ihåg att min mamma var hos mig. Jag grät ju, det var säkert tredje dagen skulle jag säga. Jag grät på BB. Och jag sa att jag... För hon har sagt hela tiden i mitt liv att hon älskar mig och sådär. Och så sa att jag förstod inte att jag älskar mig så här mycket.
Nej.
Jag förstod plötsligt vilken kärlek hon pratade om. Det var lite... Ja, just det. Du älskar mig.
Ja,
men jag fick mitt eget barn och kände den djupet av kärleken. Mitt i all kaos och allt det där. För det pågår fram samtidigt. Så ramlar poletten ner. Liksom. Jaha, det är så här du menar. Det är så här du känner.
Men visst, man vill ju berätta för sin mamma. Gud, allt. Vad du har gått igenom med en själv. Ja. Och alla känslorna. Och att du har uppfostrat oss. Mm. Och att visst, du har haft tuffa perioder. Och nu förstår jag varför. Ja. Och man blir så förstående på ett helt annat sätt.
Man kommer in i mammaklubben, som du sa.
Men verkligen.
Ja, det är fascinerande resa.
Det är det.
Det är det verkligen.
Det är det.
Och så nu är det på 4,5 då, som sagt.
4,5 och nu är ju livet toppen liksom, förhållandevis. Nu är det enkelt och härligt på ett helt annat sätt.
Och så har man ju landat i allting. Ja. Och det är inte så himla främmande allting. Och det blir ju mycket lättare allting då. Mm.
Nu är det mer att man kommer in i, nu är det liksom diskussion, amning, mat. Nu börjar man där. Och
just det.
Nu är det samma saker man kommer in på. Ja, nya kapitlet.
Ja,
så att hur ska man ha övergång och vad är accepterat.
Men då skulle du lyssna på ett annat samtal jag har med Malin om BLW, Baby Led Weaning.
Ja.
Det är sådana metoder med att hur gör man med matintroduktion.
Ja.
Jättespännande.
Ja.
Att liksom lägg fram och låt dem plocka själva. Var inte så rädd för stora bitar. Det här som är så här, åh nej, det är tabu så här, stora bitar. Oh my gosh, det ska jag puré på allt. Nej, säger de, det ordnar sig. Jag pratar om det, känns nervös. Men jag tyckte det var intressant. Så att jag har henne på magpodden på en mamma måndag där.
Det var intressant att du sa det. Jag gav henne någon smakportion nu häromdagen. Hon har fått smaka potatis. Och det är ju väldigt lätt att mosa och sådär. Det blir ju inga bitar. Liksom. Det blir väldigt så puré. Så gjorde samma sak med morot. Ja. Men då fick jag lite, det var lite. Ja. Man gick inte, blev inte lika så här fluffigt. Och gav, och så såg jag någon bit. Och då fick jag nästan lite
alla får om det. Det är så här djupt att hästa
i halsen. Ut, och jag bara, okej, du kanske inte ska ha mer.
Nej.
Så här, nu räcker det.
Ja, jag vet. Och hon är ju så liten ens. Men det är dags. Hon har 4 månader, tror jag, min unga, när jag började ge henne puré. Och så.
Ja.
Men jag ammar ju jättelänge samtidigt. Men det är olika man gör med det. Men, men de säger, nej, men så rädd behöver man inte vara för det.
Nej.
Framförallt inte om man är just där bredvid dem. Och så
nej.
Men jag tycker, bara prata om det gör mig nervös. Jag känner verkligen det. Så jag kan inte riktigt anamma grejen. Men jag tycker det är spännande och jag tycker det är intressant. Och man kan gå djupare in i det. Det finns ju grupper om det. Som Facebookgrupper, de visar filmer, hur det funkar och allting.
Mm.
Så, och det handlar mycket om att man slappnar av lite och låter dem liksom. Ja, jag vet det. Vi får läsa på.
Ja, precis. Och diskussionen, ska du göra egen mat eller ska du köpa burkmat?
Alltså, men god, är ju... vet du vad? Jag gjorde det väldigt sällan. Det var, och det, häromdagen pratade jag med Camilla som har företag och hon hade ju ångest innan. Hon gick ju i samtalsterapi för hon förstod inte hur man kunde få bebis och ha företag samtidigt.
Nej.
Hon tyckte det var jättejobbigt. Och nu har hon företag och barn samtidigt. Hon får en uppföljare prat här nu. Och hon sa, alltså, göra egen barnmat, det går bort, sa hon. Det bara går bort.
Prioriteringar igen.
Liksom. Verkligen. Ja. Så att, och återigen, släpp liksom. Men tycker man, roas man av det? Tycker man att det här är uppfyllande och man känner att, men gud, det här var min grej?
Mm.
Absolut, liksom. Men det här med prestationen.
Precis, prestationen alltså, måste. Det finns inga måste. Utan gör det som är den enkla, det som är lätt för dig. Och så länge, jag tror det är viktigt att tänka på att du som mamma ska vara glad.
Ja.
För att det är du som tar hand om ditt barn. Är inte du glad, mår inte du bra. Är du stressad, blir barnet stressat. Är du ledsen, det märks av. Så att allting man kan göra för sin egen skull är ju, tycker jag, det bästa. Och det blir väl idag... liksom, som jag har pratat med fler om, att man fokuserar så himla mycket på barnet.
Mm. Nu vill jag förklara en sak. När de är nyfödda,
ja,
då är det barnet alltså.
Absolut.
Då är mina behov verkligen bort totalt.
Ja,
vi pratar om när de är större nu. Ja, de här månaderna som du är på nu.
Ja, och jag tänker mer det här med mat. Är det att göra egen mat eller att ge dem burkmat? Ja. Är det liksom det som gör dig gladare? Och det tänker jag, det är där inte liksom om jag får duscha och sminka mig och göra mig fin så. Mm. För det har inte jag. Där prioriterar vi annorlunda. Men det är klart att man gör allting med mat och sömn och allting för henne. Mm. Men kan jag sen vara glad om jag ska stå och mixa min mat och det tar tid eller köpa burk eller vad gör mig? Vad är lättast?
Ja, vad är lättast, precis.
Så, det finns inga måste som sagt.
Utan, nej, det är viktigt. Om vi ska försöka koka ner de här bästa råden.
Ja.
Vad skulle du säga då? Jag tänkte faktiskt göra sån här, jag ska försöka organisera mig. Jag försöker göra det ofta, det går inte alltid så bra. Men jag försöker ibland. Och då tänker jag att det vore kul att samla en sida på Magpoddens hemsida.
Ja.
Med en sån här, här är våra råd.
Ja.
Du vet, så att man kan gå på ett ställe och plocka åt sig lite.
Ja,
så det är inte alltid inbakade i de här samtalen, utan det finns på ett ställe.
Ja.
Så vi ska organisera oss nu då. Och försöka få till det.
Ja.
Eller vad man skulle helst vilja säga eller förmedla. Mm. Så då får man gå dit och lyssna på det.
Mm.
Så att vi ska göra så här. Vi ska avsluta det här samtalet, tror jag. Och ta det separat.
Yeah.
Är det okej?
Okay? Absolut.
Ja, men precis. Och så får ni gå och lyssna på de bästa sammanorganiserade råden som Michaela har till er blivande eller nya mammor. Ska jag säga.
Ja,
ja. Tack för att du ville berätta det här.
Tack snälla. Det var jättekul
att vara här. Ja, men det var verkligen... Jag kände att jag... Nej, nu måste jag sätta henne i soffan omedelbart och prata med henne. Kände jag. Vi kan ju höra sig igen hon i 8 månader.
Ja, precis. Då,
eller hur?
Absolut.
Kul.
Givetvis.
Bra, och så tackar vi för idag. Hej då.
Hej då.
Ja, då var mitt samtal med Michaela slut. Och vill du då höra hennes råd som jag har i en liten separat ljudfil på hemsidan, så går du till samtal nummer 58. Det kan du hitta i med hjälp av menyn till höger, där man kan titta på alla samtal i nummerordning. Då hittar du henne. Och där kommer hon att berätta några råd som hon vill ge helt nya mammor eller blivande mammor. Välkommen dit. Och jag vill också säga nu i september 2015 att jag vill välkomna er till Underbara barnmässan som är i Älvsjö den 9-11 oktober. Och då kommer faktiskt Magpodden att köras live från scenen 2 gånger. På fredagen när jag pratar amning med några väl utvalda människor, och på söndagen när jag pratar om förlossning med Anna Frisk. Magpodden live helt enkelt på Underbara barnmässan. Det måste jag ju tipsa om. Så tack för den här veckan och välkomna tillbaka. Hej då!